Ni har släpat er upp från solstolarna eller vad du nu har för sommarläge hos dig. Det är juli och jag tycker det är härligt. Det finns en puls i den här församlingen även på sommaren. Gör inte det? En del, jag vet, jag har goda vänner. De jobbar i en församling likt vår uppe i Norge. De har stängt 2,5 månader. Det låter ganska skönt. Sådär kanske, men här är pulsen igång och här är folk igång och grejer och Göran han är alltid på gång. Det är skönt. Det finns, vi behöver de här motorerna och det har vi många. Och du är här idag. Underbart. Och Jesus är här med oss. Amen. Kan jag få ett amen på det? Amen. För utan att han är här, då har vi ju ingenting. Men nu är han här och vi får ha varandra. Kan vi inte vända, kan vi inte säga ett extra israeliskt shalom till någon som sitter där hemte? Det betyder ju frid. Känns bra med lite hebreiska brand, eller hur Olof? Som har varit i Israel och rekogniserat. Jag tänkte vi skulle läsa från Guds ord. Visst är det gott att vi liksom bara kan få öppna den här boken även idag. Jag är så glad för den här boken. Och Ludde, han är snabb. Snabbare än vi kan ana. Markus kapitel 2. Och vi läser här från vers 15 till 17. När Jesus sedan låg till bots i hans hus, då är vi hemma hos Levi, var det många tullindrivare och syndare som låg till bots tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. Det är gott, eller hur? Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare. De frågade hans lärjungar, varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus, han hörde det och han sa till dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Kan vi be tillsammans kort? Herre, vi tackar dig för att den här stunden så får vi komma med förväntan till att du vill tala genom ditt ord och att du vill möta oss genom din heligande. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt och skarpare än något tvegat svärd. Tack Jesus för att du gör ditt verk. Tack heligande. I Jesu namn. Amen. Amen. En natt för några år sedan så vaknade jag upp med en otrolig värk i hjärtat. Över bröstet så här. På något sätt så lyckades jag, så vaknade Linnea där jämte mig. Vi bodde i Katrineholm vid den här tiden. Och den där värken, den var ju liksom så här. Som, här känns inte bra. Liksom när man har sån värk i hjärtat. Och då började Linnea fråga, hon vaknade till och säger, nej men hur är det egentligen? Nej, det gör ju ont i hjärtat. Och ja men, är det, hur är det egentligen? Alltså, är det illa? Och, ja, det gör ganska ont så. Och då, men vi kan nog bara somna om här, tänkte jag. Men hon säger, nej, du måste till en läkare. Ibland är det bra att ha en fru som säger till en vad man ska göra. Har ni varit med om den? Ja. Ni som nickar här. I alla fall, det blev så. Jag kom till en läkare. Och en läkare undersökte mig. Och jag hade dubbelsidig lunginflammation. Och under 4 dagar så fick jag ta emot massa mediciner och antibiotika. Och hustrun hade rätt igen. Jag behövde till en läkare. Jag behövde se en läkare. Ibland behöver vi en läkare att komma till. Du kanske har många olika erfarenheter av läkare. Vad vet jag. Men Jesus, han beskriver sig själv här i Markus kapitel 2. han säger att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och sen säger han, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Här sätter Jesus sig själv som läkaren. Han poängterar att han är våran läkare. Är det goda nyheter idag? Att Jesus, din Jesus, han är också din läkare. I andra Moseboken så tar de emot budskapet om att jag är Herren, din läkare. Och vi backar till hebreiskan igen, så är det Jehova Rafa, Herren, din läkare. Vi vet ju att Jesus, han är ju, genom hans ansikte så ser vi vem Gud är. För Jesus, han kom ju för att uppenbara vem Fadern är, eller hur? Så Jesus, han är Herren, vår läkare. I Bibeln så läser vi om hur synden kom in i världen. Romarbrevet 3:23 säger att alla har syndat, gått miste om härligheten från Gud. Och Adam och Eva, de syndade. Och i och med att de syndade så kom synden in i världen. Och Jesus, han säger det, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så Jesus, han kom för att ta itu med synden. Är vi med på det? Jesus kom för att dö ett försonande verk på korset för synden. Och det finns ingen förlåtelse utan att blod utgjuts. Så på nådastolen så skvätte överste prästen lite blod. Och nu har vi fått komma till en ny nådastol. Och du får sätta dig på en stol som Jesus har förberett. Nådastolen. Låter det inte skönt? Där får du sitta. Och du får bli förlåten. Varför blir du förlåten? För att någon har stängt sitt blod. Och vad är det för blod? Jo, det är Jesu blod. Amen. Det finns förlåtelse. Men Jesus, han kom inte bara för att ta itu med synden. Han kom också för att ta itu med syndens konsekvenser. Och de kan vi se, de är ganska stora och vittbredda. En av syndens konsekvenser är just sjukdom. Och det här är lite det ärendet jag har idag. Och lyfta fram att Jesus, Herren, är våran läkare. Herren är din läkare. Och Jesus, vi ser vad han gör. Vi läser i Johannes 3:16-17. Varför kom Jesus? 3:16 är ju ett fantastiskt ord som kallas för lilla Bibeln ibland. Så man kan läsa och man blir alltid lika salig när man hör det. Men vi läser de här orden. Så älskade, vill ni läsa dem tillsammans med mig? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Amen. Gud kom för att frälsa världen. Och ordet frälsning, nu gör jag som Monica, nu hoppar vi in i grekiskan igen. Det är soso. Och soso på grekiska betyder räddning, förlåtelse från synder. Att bli hel och helad. Befrielse från mörker och betryck. Det är det här som ligger i att bli frälst. Det är att bli frälst från allting av synden och dess konsekvenser. Det värsta, värsta av syndens konsekvenser är att vi blir skilda från Gud. Det är att vår relation med Gud är bruten när vi är i synd. Men nu har Jesus frälst oss från synden och vi har fått ta del av hans rättfärdighet. Av nåd är ni frälsta. Men det där ordet så det rymmer också helande från sjukdomar. Befrielse från betryck. Mina vänner, vi bär på nycklarna till det som människor plågas av idag i vårt samhälle. Du bär på de nycklarna. Jag vet inte hur många gånger varje vecka man kan höra om hur ungdomars dåliga mående är. Psykisk ohälsa hela tiden. Vi bär på nycklarna. Du bär på det genom att Jesus lever i dig. Genom att evangeliets kraft till frälsning, till soso. Och Paulus han säger i Romarbrevet 1:16, jag skäms inte för evangeliet, det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så frälsningen aktiveras genom våran tro. Okej, säger du. Måste jag tro också? Jag trodde Gud gjorde allt. Ja, Gud har gett det lilla på dig och mig att vi ska tro. Jag vet inte om du har kommit med och gått med på nätet i det senaste på något. Att du har laddat ner någon app. Och så får du fylla i dina uppgifter. Och sen så står det. Nu får du fått ett mejl. Där du ska liksom godkänna allting. Du ska aktivera ditt konto. Har ni gjort det någon gång? Aktivera ditt konto. Ni har fått sådana mejl. Och så går man in på mejlet. Och sen så klickar man där. Så står det klick. Och sen så står det. Ditt konto är aktiverat. Och den här lilla klicken på den här länken gör att ditt konto att det aktiveras. På samma sätt är det att det Jesus Kristus gjorde på Golgata kors aktiveras genom att vi tror. Genom att vi klickar på länken. Jag tänkte vi ska bara läsa om en kvinna som gjorde det här. Hon klickade på länken. Markus kapitel 5. Markus evangeliet kapitel och vers 21. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus då föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva igen. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder, blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. Hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade, din dotter är död, varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa det till föreståndaren. Var inte rädd, bara tro Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa det till dem: varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne: Talita kum, det betyder: flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta. Här möter vi två personer som har båda en otroligt stark tro på Jesus. Jag förundras mycket över den här kvinnan. Det verkar som att hon var på gränsen till, det här var liksom det sista utvägen. Va? Hon har haft blödningar i sin kropp i 12 år. Jag läste lite om symptom för inre blödningar. Det som händer är att man får buksmärtor, andnöd, bröstsmärta, yrsel, blåmärken, illamående, kräkningar, blod i urin och avföring. Och blödningar från olika delar av kroppen som näsa och mun. Hon hade lidit i 12 år. Hon hade lagt ut allt hon ägde på olika läkare. Men nu hade hon hört att det fanns en annan läkare som gick runt i Galileen och botade människor från alla olika sorters sjukdomar. Så att hon hade hört talas om Jesus. Och för henne räckte det att hon hade hört att människor hade blivit botade när de rörde vid Jesus och när han rörde vid dem. Så hon gjorde en chansning. Hon trängde sig in. Jesus var på ett uppdrag för att resa upp Jairos dotter som var död. Där trängde hon sig fram och hon nuddade vid hörntofsen vid Jesu mantel. Det beskrivs att judiska rabbiner hade 4 hörntofsar. Hon sträckte sig därefter och bara nuddade vid en av hörntofsarna. Och Jesus, han kände att kraft gick ut från henne. Så på något sätt så kopplades den här kvinnans tro ihop med Jesus som är frälsaren, som är läkaren. Och Jesus, han säger när han ser henne komma stapplande fram, för hon var livrädd. Hon hade ju blödningar, och i den judiska kulturen då var man oren när man hade blödningar. Då skulle man hålla distans. Hade man blödningar då fick man inte vara bland folket. Men hon gjorde det ändå. Hon gjorde en chansning. Och sen när Jesus upptäcker henne så står det att hon var rädd och darrande. Och så kom hon ner och föll framför Jesus. Och berättade hela sanningen, står det. Och då säger Jesus: min dotter. Wow, vilka ord, eller hur? Min dotter. Det är så Jesus ser på dig. Min dotter, min son. Och så säger han: din tro. Alltså, du gick in och klickade på länken i mejlet. På grund av att du gjorde det, då har du fått se ett mirakel idag. Okej, det här med mejlen, du kanske inte får så många mejl. Men hur många har varit på Coop någon gång? Vi bodde mittemot Coop i, där i en av Coop-affärerna. Och vi sprang liksom så här på morgonen. Oj, det saknas det. Ja, det springer man ner så här. Och som är liksom ett extra kylskåp. Springa in till Coop. Några gånger då sprang jag in. Och sen så hade man lite bråttom upp. För barnen skulle till skolan och ja, allt skulle hända. Och så skulle man snabbt ut. Och så ska man ut genom dörrarna. Har du varit med om det någon gång? Så springer du fram till dörren. Och så öppnas den inte. Har du varit med om det? Du bara, vad är det här? Liksom, jag måste ut, jag måste hem. Fyra barn som sitter och skriker upp att de ska ha sylt på gröten. Och så liksom, då får man liksom backa. Och sen så gör man så här, går man långsamt fram eller något sånt här. Liksom. Men den där Coop-dörren, jag vet vid ett tillfälle, jag fick köra 3-4 gånger fick jag stå där. Liksom, här är jag. Och så tittar man på den här lilla mekaniken och kollar liksom, på något sätt. Man ser lite rolig ut där. Men vill man ut, då, liksom, då vet man att man måste visa sig. Liksom. Du måste göra någonting. Och till slut så öppnades den där dörren och släppte hem mig. Och barnen fick sylt eller vad de nu skulle ha. Bananer. Ja, i alla fall. När vi tar ett steg i tro, då är det som om att himlen öppnas så här. Och det är som att Gud har satt det till att det är så. Hela den här Bibeln, hela boken är full av människor som har gått fram till dörren och tagit ett steg. Och dörren, den öppnas kanske inte direkt, men ni vet, efter några försök så öppnas den. Jag har inte bett för, alltså, det är ganska sällan jag har fått se människor bli botade vid bara så här, en kort förbön och sen bli helad. Jag önskade att det gick mycket enklare att be för sjuka. Kanske någon mer här inne som tycker det, som har testat. Utan de flesta gångerna jag har fått se sjuka bli friskare, då har det varit som framför Coop-dörren. Liksom, kom igen nu, öppna dig. Så här. Och till slut så svarar Gud på bön. Och jag förstår inte det där. Men till och med Jesus bad för en blind person 2 gånger. Om han behövde 2 försök, då kan vi få några försök. Så jag tänker så här, att Herren är våran läkare. Jag fick låna en god bok av Gösta som handlar om en man som verkligen fick tro att Gud kan bota sjuka. Han heter Fredrik August Boltzius. Han har ett museum utanför Karlstad. Vi gjorde ett försök att komma in på det här museet, men det gick inte. De hade inte tid för oss. Men kanske någon annan gång så hamnar vi på det där museet. Det finns ett litet hus där den här Fredrik August Boltzius bodde för över 100 år sedan. Han dog för 110 år sedan ungefär, 115. Och denne Fredrik, han var skrothandlare. Han gick runt och samlade in skrot. Och en gång så hade han gått runt så länge och samlat skrot att han fick skoskav eller något liknande, ett kraftigt skoskav. Så han skar upp sina stövlar och han tänkte att nu ska det släppa och nu ska det hjälpa. Men nej, det gjorde fruktansvärt ont. Men han var med i missionskyrkan där i Skåre utanför Karlstad och han la handen på sin fot. Och Jesus helade honom. Och det här ledde till att han började att tänka, nej men Jesus helade min fot. Nu kanske jag ska be för andra människor. Och han började göra det. Han bad för sjuka. Och många, många har blivit botade genom hans små, enkla böner i tro på Jesus. Och det talas om honom så här. I Drammen i Norge. Då blev Boltzius tillsammans med en bibelkvinna förd till ett hem. Där en kvinna legat lam i 3 år. De bad för henne och hon blev frisk. I rummet intill så bad de för kvinnans mor som hade ont i armen. Och för en grannkvinna som var döv. Och båda blev helade ögonblickligen. Tillströmningen av sjuka var mycket stor i Drammen. En norsk stad. En del bråkmakare ville också komma in och därför använde man inträdesbiljetter och placerade vakter utanför lokalen. Sen talas det om en Marta som var i 16-årsåldern. Hon blev tillsammans med sin mor körd till lokalen som låg i Ängsten. Martas mor och jag, Boltzius, bar in henne i lokalen. Och där var många sjuka och dessutom så många friska som överhuvudtaget kunde få plats. De sjuka togs in i ett sidorum en efter en. Där smorde Boltzius dem med olja och han bad för dem i Herrens namn. Marta bars in av Boltzius själv. Och när han lyfte upp henne sa han: tro lika visst på Gud som du vet att du nu sitter på min arm. In i den stora salen ledde jag i bön. När dörren till förbönsrummet öppnades, då gick Marta bredvid Boltzius strålande glad. Det står skrivet att den lame ska springa som en hjort, sa Boltzius, och gjorde några hopp. Men Marta sprang förbi honom. Både sjuka och friska jublade. Och sen står det om en 53-årig kvinna som var blind. Hon kallades för Blinda Lotta. Hon bodde i Åmål. Och det skrivs om i Jönköpingsposten. Ack, så många gånger har jag läst den tidningen. Det skrev om hur en präst skrev om hur den här kvinnan som aldrig har kunnat se, en 53-årig kvinna, fick sin syn tillbaka. Och den här prästen skriver det i Jönköpingsposten. Och jag har läst Jönköpingsposten många gånger. Jag växte upp i Jönköping. Och under min tid i Smålands Jerusalem så fick jag aldrig någonsin under min uppväxt se ett litet mirakel. Inte någon gång. Här fick jag se om att det stod om att han gör mirakler. Han botar de blinda. Ögonen, det stod i JP. Och jag sa till min mamma när hon var sjuk, så frågade jag henne om jag fick be för henne. Och då berättade hon att hon 8 år innan jag föddes hade så ont i sin fot att hon inte knappt kunde gå på den. Och hur Jesusfolket var där. Ni vet, de som hade berörts av en väckelse från Kalifornien. Det kom ju också till Sverige. Och då var Jesusfolket där i stadsparken i Jönköping. Och min mamma och en person fick ett kunskapens ord. Och min mamma, hon sa: ja, men jag har problem med den här vänstra foten, tror jag det var. Och hon blev direkt helad. Och det här hände i Jönköping. Annars fick jag aldrig se ett enda mirakel under mina 20 år i Smålands Jerusalem. Och jag vet inte hur det är för dig. Om du har fått se Gud göra någonting framför dina ögon eller genom dina händer. Men det jag skulle vilja uppmuntra oss som församling till, det är att börja tro på den här boken på samma barnsliga sätt som den här Boltzius hade. Han beskrivs vara en väldigt, väldigt enkel man med en barnslig tro på Jesus. En barnslig tro. Ibland tänker jag att vi krånglar till det lite för mycket. Vi krånglar ibland till det. Jesus, han sa: Guds rike tillhör sådana som det, som barnen. Vi har 3 ledord som vi har jobbat fram i församlingsledningen. En av dem rimmade väldigt bra med det du läste, Monica. Uthållig bön. Uthållig bön. Kärleksfull omsorg och frimodig tro. Uthållig bön. Vi tar dem: kärleksfull omsorg, uthållig bön och frimodig tro. Och jag tänker, som den här enkle, barnslige Boltzius som fick se människor, så många människor komma till tro och bli helade genom sin tjänst. Han fick till och med vara uppe i slottet och be för kungen och drottningen, drottning Sofia och kung, vad hette han? Oscar eller nej? Han hette något annat. Jag är dålig på kungar. Men han var uppe och bad för kungen och drottningen. Det finns 33 000 brev i ett museum i Karlstad på människor som vittnar om helande. Hela det där lilla, hans gamla hem är helt fullt av hörapparater och käppar och förlängningar på ben och sånt här som visar på att Gud har gjort mirakel. Och jag skulle vilja säga att Jesus har inte förändrats. Han är fortfarande läkaren. Det faktum är att Jesus gick omkring på jorden och gjorde gott, står det, och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Apostlagärningarna 10:38. Så vad är vårat uppdrag? Vad är våran uppgift? Jag vet att det här är inte lätt. Som jag sa, mina första 20 år i livet fick jag inte se ett enda litet tiny mirakel. Och ändå bodde jag i Jerusalem. Vi har det inte lätt att tro. Men jag tänker på den här kvinnans tro. Som liksom kastade sig efter Jesus. Liksom, kanske Jesus kan hjälpa mig om jag bara tar tag i hörntofsen. Markus 16:18 så står det. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det verkar som att Guds under och Guds beröring frigörs genom de här knappen på länken. Eller att vi tar ett steg i tro. Så när vi lägger en hand på en sjuk så ska de bli friska. Så det är löftet. Idag så när jag cyklade hit i full fräs och hejar på någon på andra sidan vägen. Och säger, ja, jag ser knappt, jag är halvblind, skrek han. Ja, så känner jag så här, men ska jag bara cykla förbi? Ja, men jag är lite bråttom, du vet. Är man en sån där person alltid sen, då är man liksom alltid lite efter tidtabellen. Tidsoptimist som är. Men här har vi en man som säger att han är halvblind och ska predika om att Jesus är vår läkare. Jag borde ju bara stannat. Ibland så handlar det om att du och jag bara vågar säga, får jag be för dig? De enkla orden, får jag be för dig? Egentligen handlar det inte om att du och jag har gått någon 10-årig teologisk högskola och att vi är några supermänniskor eller superkristna. Utan det handlar om bara att vi har den här enkla barnsliga tron. Att Jesus har inte förändrats. Han är våran läkare. Och att vi vågar ta de här stegen som Boltzius gjorde. Och säger, får jag be för dig? Så. Och lägga vår lilla hand på personen som är i nöd. Jag vet, jag bad för en chef en gång. Som jag hade på ett jobb. Jag jobbade på ett Stockholms konsultföretag lite med olika bitar. Som jag jobbade halvtid med då. Hon var ju så otroligt intelligent. Och ni vet, en sån där människa som man känner liksom alla hennes högskolepoäng. Liksom, och hennes ja, liksom intelligens och kompetens och allt. Den är där uppe och jag är här någonstans. Men jag sa ändå, du har problem med din nacke eller arm eller vad. Får jag be för dig? Frågar jag. Och hon sa, ja, det får du göra. Ja, det får du göra. Vad tänker du då? Vad tänker du att jag ska göra? Hon hade en sån härlig stockholmska. Nej, jag bara lägger min hand här och så ber jag för dig. Ja, det är okej, sa hon då, den här intelligenta damen. Och jag bad, och man liksom så här, man känner sig, hon är stockholmare. Hon tror inte på någon gud överhuvudtaget. Och här står jag och ber för henne i någon form av liksom kontorslokal. Det här känns, ni vet, konstigt. Jag är inte liksom i förbönsrummet i någon frikyrka utan och ber för henne. Och sen så, känns det okej? Frågar jag liksom så här. Känns bra, så. Och sen så kontaktade mig. Så det var inget direkt som hände där. Hon kontaktade mig efteråt på något sätt. Och så sa hon, det känns så fantastiskt med den där välsignelsen du gav mig. Den varade i flera veckor. Hon blev inte helad. Däremot. Men hon upplevde någonting. Och det kanske inte är så att alla vi ber för. Eller det, jag kan garantera dig att alla du ber för kommer förmodligen inte bli helade. Jag tror inte det. Men de kan bli det. Och den här kvinnan, hon blev inte helad, men hon tackade för välsignelsen. Och någonting, liksom, hon fick uppleva någonting från Gud. Hon blev inte helad. Kanske det är så att din omtanke och din kärlek till människor, för att du vågar finnas där för dem i deras nöd, i deras migrän, i deras magvärk, i deras ångest, i deras sömlösa natt. Du visar den kärlek genom tro. Och tänk om Gud också helar. För det kan han göra. Men det här att ta ett steg och visa kärleksfull omtanke. Och uthållig bön och frimodig tro. Jag tänker att det är med alla de här tre ledorden, de är med i när vi vågar ta det här fruktansvärda steget och säga: får jag be för dig? Det är hemska ord, de är svåra att säga. De kan sitta långt inne. I know. Men du kan också få uppleva att Gud kommer och gör ett mirakel. Jag skulle vilja säga, ibland så talar Gud genom kunskapens ord. Och jag ska snart avrunda, jag vet att det blir långrandigt. Jag fick inte igenom, vad heter den här klammerapparaten idag på pappren. Då är det något, då är det farligt. I alla fall, jag ska avsluta snart. Men vi var i Thailand 2016. Och jag och min vän Gabriel, vi var inne för att hyra en minibuss. Och då kommer Gud med sina, du vet, sådana här ibland, som han släpper ibland. En liten tanke som man tänker, vad var det där? Var det min fantasi? Eller kan det varit Gud? Jag vet inte om du har varit med om det. Man bara, vad var det där? Nej, det var nog förmodligen jag. Så talar man bort det och så lägger man det i byrålådan och så stänger man. Så ska vi inte göra. Men vi provade, jag testade faktiskt den här gången när vi skulle hyra buss. Så kom den här kvinna i kanske 60-årsåldern. Och så var det som att Gud sa, vänster knä där. Bara vänster knä, jaha, vänster knä. Så frågade jag bara, har du problem med vänster knä? Och pastorn som var med oss, han översatte och så här. Och det hade hon. Hon kunde liksom överhuvudtaget inte böja. Hon kunde inte städa, hon kunde knappt göra någonting hemma. Hon hade ett företag och hyrde ut olika bilar och grejer. Så frågar vi, får jag be för dig? De här livsfarliga orden som är så svåra att uttala. Får jag be för dig? Och hon sa ja och vi bad. Och sen frågade vi, testa nu. Och hon testade. Jag tror vi bad ett par gånger. Jag är inte säker, men hon testade och knät var helat. Hon bevisade genom att hon la sig ner så här och böjde på dem. Hon har inte kunnat gjort det på månader, på lång tid. Och hon var ju helt ur sig. Hon hade blivit helad. Hon var liksom, det här var inget, ja, men kanske känns lite bättre. Hon var helad. Och vi stod där och liksom, oj då. Det kunde jag väl aldrig tänka mig eller tro. Man blir överraskad. Men vi sa de där farliga orden, får jag be för dig? Och Jesus helade henne. Och sen kom min Gabriel. Han började predika om Jesus för henne. Du vet korset, du vet det här, du vet du är synden. Vill du ta emot Jesus? Och hon sa ja. Och vi fick be och leda henne till tro på Jesus. Och vi var jätteglada och vi fick hyra en buss och allting blev jättebra. Men Jesus, han är med dig när du säger de här hemska farliga orden, får jag be för dig? Och du visar omtanke och kärlek om människor. Jag tror att Jesus är vår läkare. Och jag tror att precis som Boltzius var med och bad för sjuka, han betraktas som Skandinaviens största helande predikant någonsin. Det finns ingen som har bett för så mycket sjuka som har blivit helade som den här enkle mannen. En del sa att han var dum i huvudet. En del sa att han var enkel. För enkel. Du kanske kan bli betraktad som lite enkel eller dum. Men undrar om det inte är värt det ändå. Det som hände när han var i den lilla staden Åmål, det var att en gigantisk väckelse bröt fram. För så många människor blev berörda av Gud. Massor av människor kom till tro. Och jag tror, mina vänner, att evangeliets kraft som Paulus talar om i Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft till frälsning. Det är Guds dynamis, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag tror det hänger ihop. Guds kraft till frälsning, förlåtelse för synder och helande för sjukdomar. Och Jesus, han är fortfarande Herren vår läkare. Du kanske har gått som jag 20 år utan att ha sett ett tillstymmelse av ett mirakel. Men jag kan lova dig att Jesus är ändå läkare. Vad vi än har, du kanske har bett för 500 och ingen har blivit helad. Kanske det är den 501 som du ber för. Så ge inte upp. Uthållig bön. Uthållig i evighet. Hur var det? Är kregro någonting? Tack Jesus. Ska vi bara be tillsammans och avrunda här. Tack Jesus att vi får läsa om den du var. Herre, vad det du gjorde. Tack för att du helade den här kvinnan som haft blödningar i 12 år. Och visade vilken omsorg du har om oss människor. Vi förstår inte allt när det gäller det här området. Men vi vet Jesus att du är densamma igår, idag och i evighet. Och jag bara tackar dig Jesus att du skulle, Herre, få ge oss den nåden. Både att våga säga får jag be för dig. Och lägga händerna på de sjuka. Men också skulle jag vilja be om nåden för den som just nu sitter och brottas med värk, med sjukdom, med sömnlöshet, med ångest, med tårar, med ohälsa. Jag skulle vilja be för den just nu som är här i rummet eller som inte är här, som kanske är hemma på grund av sjukdom idag och ohälsa av något slag. Jag skulle vilja i Jesu Kristi namn tala ut Jesu blod och i namnet Jesus över den personen idag. I namnet Jesus Kristus så tackar jag dig att det finns helande i ditt namn Jesus. Halleluja. Jag tackar dig Jesus att du är densamma igår, idag och i evighet. Tack Jesus. Du är Herren vår läkare. Är det någon här som inte har gett sitt liv till Jesus som vill göra det? Lyft din hand om du känner, nej men jag har inte gett mitt liv, jag har inte tagit emot Jesus som Herre i mitt liv. Lyft din hand så får jag bara be för dig. Du känner, jag behöver ta emot Jesus. Han behöver få förlåta mig mina synder. Jag behöver bli ett Guds barn. Är det någon bara som känner, nej men jag måste få ett helande i min kropp. Lyft din hand till Herren just nu. Om du är här som bara, jag behöver idag ett helande. Gud välsigne dig. Är det någon mer som behöver ett helande i sin kropp idag? Du behöver det. Håll kvar din hand och håll din andra hand på hjärtat eller på ditt sjuka ställe. Så be en kort bön för dig. Jag tackar dig Jesus för att du ser varje sjukdom, varje hand, varje nöd som är representerad. Och just nu talar jag ut hälsa och läkedom i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig att du bar våra synder och våra sjukdomar på Golgata kors. Jag tackar dig att i ditt blod så finns det läkedom. Genom dina sår är vi helade. Så tack att du kommer med befrielse också från mörka tankar och betryck. Tack för helande. Vad det än är, sömnlöshet, värk, vad det än är för sjukdom, för krämpa. I namnet Jesus Kristus så tackar jag dig att du är Herren vår läkare. Jag tackar dig Jesus att vi får sträcka oss i tro efter dig idag. Vi får sträcka oss till dig Jesus. Tack för att du botar sjuka. Att du är densamme Jesus. Tack Jesus. Kom med din nåd, kom med din helande kraft. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. I Jesu mäktiga namn. Amen, amen.